Hallå allesammans, det här är Alexandra Ortega för Dogs of Pegasus. Och veckans poddavsnitt ska handla om ifall det är bäst att ha en hund eller fler. Och jag skulle säga att det har nog alltid varit så att i alla fall vår kundbas har en majoritet av hushåll med bara en hund. Så att det i sig är inget nytt. Jag tror att varför jag liksom kom att tänka på detta just nu, eller varför jag ville prata om detta just precis nu, är för att jag vet inte, den sista, alltså bara det här året kan man säga, då var inte kommit så långt in på det här året. Men under de här 2 månaderna, de hundarna som vi har, eller de flesta av de hundarna som vi har jobbat med under det här året, har en massa likheter i sin problematik. Och de som har de likheterna i sin problematik kommer alla ifrån ensamhundshushåll, som vi kallar det. Alltså ett hushåll med bara en hund. Och jag ser alltså, problematiken som uppstår är ganska specifik. Alltså jag tror att hade någon kontaktat mig och sagt så här, hej, jag behöver hjälp med det här och det här, så hade jag liksom direkt tänkt, du har bara en hund, eller hur? För att det blir så, det finns verkligen en tydlig röd tråd. Och jag ska djupdyka mer i det här och förklara vad jag menar med det. Men det är i alla fall det som har gjort så att jag ville prata om det här just nu. Och jag har gjort små listor här över för- och nackdelar med en hund eller fler. Så att, ja, låt mig börja direkt helt enkelt. Nackdelar med att bara ha en hund blir vad jag kallar för ensamhundssyndromet. Det är det här jag menar med att man kan nästan bara baserat på problematiken i sig göra en ganska god gissning om hur många hundar har du liksom. Därför att det här med ensamhundssyndromet, jag kan egentligen ta 2 konkreta exempel. Jag har 2 hundar hos mig just nu som jag håller på att jobba med, eller jag har inte alls det, en åkte hem idag. Men jag hade fram tills idag 2 hundar som har en snarlik typ av problematik, och hundarna i sig är superolika. Alltså som individer jätteolika. Det enda de egentligen har gemensamt är att de är tikar båda 2. Men just den här typen av problem är verkligen inte könsspecifikt. Alltså jag ser det i både hanar och tikar. Men det enda de här 2 tikarna har gemensamt som jag har haft hos mig nu är just könet. I övrigt är de helt olika. Och det är så intressant då att 2 så olika hundar rent storleksmässigt, åldersmässigt, temperamentsmässigt och genetiskt sett, men också historik och bakgrundsmässigt sett, natt och dag, verkligen. Den ena är en rescuehund med en brokig bakgrund, och det andra är en hund från en uppfödare som har haft samma familj hela sitt liv från 8 veckor. Och rasmässigt 2 helt olika typer. Den ena något vindhundsaktigt och den andra en mer molosser typ. Så att ja, kan verkligen inte bli längre ifrån varandra, känns det som. Men vad de har gemensamt är typ, nu ska vi se här, ska jag ögna snabbt igenom min lista. Ja, men alltså varenda punkt gemensamt, herregud, ser jag här nu. Så att punkt nummer 1 på listan över nackdelar med att ha en hund är att de blir lätt självberättigade. Och egentligen vet jag inte om jag ska rada upp de här punkt, för allt är connectat och går ihop med varandra. Så att egentligen skulle jag snarare vilja börja med att säga att har man bara en hund så får de per automatik väldigt lätt i alla fall. Kanske inte per automatik, för tänker man sig för så kan man förekomma det. Men det är klurigt alltså. Och det är det här att de får en central roll. Det finns ju bara en hund. Det är bara en hund som ska kopplas. Det är bara en hund som ska matas. Och många av mina kunder som alltid har haft en hund, så att de har haft en hund efter en annan under många, många år då, tycker att det är skillnad. De förstår liksom inte, hur kan det komma sig att jag är i en sån här situation med den här hunden? Jag har haft hund i alla tider, och när barnen var små heter det ofta då att då minsann var det inte alls så. Den hunden jag hade när barnen var små, det skulle sätta, den var så himla lydig och följsam och lugn och enkel och allt vad det är för någonting. Och så inser inte folk att, för att man bara tänker att ja, men jag hade en hund då, jag har en hund nu, jag är samma person, varför är det så komplicerat liksom? Och så är det så här, ja, du är inte samma person till att börja med. För att om vi snackar när barnen var små, så är det i alla fall 10 år sedan. Ofta liksom 20, 25, 30 till och med. Och du är inte samma person så många år senare. Det har hänt saker under livets gång. Lager som har lagts dit, andra lager som har skalats av. En del av dig kanske är samma, men inte hela människan liksom. Så att det finns skillnader bara i din livsfas egentligen, och allt som ingår i det är annorlunda. Och man tänker kanske inte på det själv, för att man hänger med sig själv i ena livet och inser inte. Det är lite som jag rekommenderar folk att göra utflykter med sina hundar när de är under träning eller när människan håller på att utbilda sig och så vidare. För att ibland kan det vara svårt att se effekten av en utveckling när man är inne i den. Man är liksom man deltar i den hela tiden. Och det är svårt att se de små, små förändringarna som sker under en längre tid. Och det är inte förrän man gör en utflykt med sin hund som man märker att shit vad långt vi har kommit. För att så här hade hon aldrig gått i stan för ett halvår sedan. Eller det här hade jag inte lyckats med för en månad sedan och så vidare. Och det är lite samma sak här, att gör man inte, alltså man har ju sin vardag ändå. Även om den förändras med tiden, så kanske den förändras successivt och inte över en natt. Så man märker inte hur man förändrats, och inte ens alltid att man har förändrats med åren. Så man tror att hur kommer det sig att hunden jag har nu får beteendeproblem jag inte såg i tidigare hundar. Trots att jag borde veta mer nu, 2, 3, 4 hundar senare. Jag är äldre, jag är mer mogen kanske. Jag kan mer helt enkelt. Så att varför blir det så här? Visst, de är olika individer, men i så fall kan jag tycka att förra hunden egentligen hade mer utmaningar i sitt temperament än den här och så vidare. Och så inser man inte att du är inte samma person. Så att den hunden du har nu får faktiskt inte samma version av dig som hunden fick när barnen var små, om vi ska ta det exemplet. Men också för att connecta detta till det här med en central roll. Om vi nu ska fortsätta utgå ifrån exemplet när barnen var små. Alltså den hunden levde ju ett helt annat liv än den hunden du har nu när dina barn är utflugna och allt vad det är. Därför att när barnen var små, då var det de som hade högsta prioritet. Det var de som hade den centrala rollen. Mycket vardagen kretsade kring deras behov. Hunden fick en sekundär plats. Jag vill inte säga att hunden hamnade skymundan, även om den säkert gjorde det stundtals, för att så är det väl i småbarnslivet om inte annat. Men inte på det stora hela, utan den hade bara snarare en sekundär roll. Och hundar per sin design är egentligen mer programmerade för det upplägget, för att de är flockdjur. Och jag brukar kalla det för att de representerar en pusselbit i ett större pussel som läggs, liksom, som flocken lägger hela tiden. Och det är det som är deras utveckling, det är det som är deras vardag, det är det som är deras liv liksom. Och man är som sagt en bit, en pusselbit i någonting större. Medans om man spolar fram till en sedvanlig familj med en familjehund / sällskapshund eller vad vi ska kalla det, så kretsar så mycket kring hunden, om barnen är utflugna eller om barnen är stora nog för att klara sig själva, och hunden får en central roll för alla i familjen. Det är till exempel stor skillnad om ett hushåll har en hund och barnen inte är så gamla att de klarar sig så pass bra själva för att de är ganska självgående. Liksom. Så vi säger att vi har att göra med ett hushåll där ungarna inte är så självgående. Då måste föräldrarnas uppmärksamhet kretsa ganska mycket kring barnen för att de är inte självständiga än och de behöver så pass mycket ifrån sina föräldrar. Så att därför per automatik får hunden en sekundär roll. Så att, och sen så jämför vi det med ett hushåll där barnen är tonåringar eller äldre eller det finns inga barn eller de har flyttat hemifrån och så. Då kan de vuxna i hushållet koncentrera sig mycket mer på hunden. Och i ett hushåll där det aldrig har funnits några barn så kan hunden komma att symbolisera ett faktiskt barn. Så var det i alla fall för mig. Och då var jag ändå... när jag fick min första hund, eller när jag skaffade min första hund, så var jag ensam ägare till den hunden, om man säger så. Var jag, säger jag väl singel eller inte, så var det min hund, punkt slut. Och då fick Evian... Liksom han symboliserade ett barn för mig. Jag ville inte ha ett barn, så att det var inte så att jag tog ett aktivt beslut om att han är min mänskliga bebis, men han triggade verkligen mina moderliga egenskaper och instinkter och jag levde ut dem till fullo och förmodligen mer därtill med honom, som många av er vet, jag har pratat om det förr. Så att i ett hushåll där det saknas barn, vare sig det är frivilligt eller inte, så är det lätt att det den typen av dynamik uppstår. Men också i ett hushåll där det har funnits barn som har växt upp och flyttat ut, så kan hunden komma att symbolisera ett barn för att man liksom tas tillbaks till den tiden där någon behövde en soppa som inte var tillräckligt självgående. Det är inte så att hunden liksom, eller i och för sig många hundar kan öppna dörren och gå rakt ut, men de får inte liksom. Så att de behöver oss till så pass mycket och så får man känna sig behövd igen helt enkelt. Och det är lätt att de instinkterna, föräldrainstinkterna, triggas igen. Liksom. Och så får hunden en central roll i den typen av hushåll. Som den inte får i ett hushåll där det är så här, absolut, det är 4 timmar sedan du gick ut. Men jag står mitt uppe i ett blöjbyte här så du får faktiskt vänta lite till. Eller... jag var precis på väg att ställa ner matskålen, men shit, där välte ungen glaset med saft, så att nu måste jag bara, du får vänta lite, jag måste gå och torka upp det. Alltså, så att det är mycket sådana grejer i vardagen, eller jag håller på, jag ska ge min hund här lite egen tid, men shit, nu vaknade bebisen, jag måste gå och ta det. Alltså, så att per automatik blir det att hunden får en sekundär roll, och man kan tro att liksom, åh, stackars den hunden som får växa upp under sådana förutsättningar där den liksom får vänta hela tiden eller blir avbruten mitt i sin egen tid eller vad det nu kan vara. Men det är faktiskt precis tvärtom. Jag ser mycket oftare och mycket större beteendeproblem i hushåll där hunden har en central roll. Alltså det går inte ens att jämföra. Nu har jag ingen. Jag har inte brytt mig om att göra någon statistik över det. För att det är bara så himla uppenbart. Men jag lovar, hade jag gjort det, de staplarna hade inte varit att leka med. Liksom. Det är en jätteskillnad, verkligen. Dels bara att höra mina kunder beskriva vilka skillnader det är i hunden som de upplever den de har nu. Och som de upplevde en tidigare hund när de hade andra saker i sitt liv som tog så pass mycket uppmärksamhet att hunden inte kunde bli central. Dels bara de vittnesmålen eller beskrivningarna, men också de kunderna jag ser med mina egna ögon i realtid nu. Där jag liksom på riktigt behöver uppmuntra folk att alltså, du måste skaffa dig minst en annan hobby. För det kan också vara så nu tog jag exemplet familjehund, sällskapshund. Men väldigt många hundägare idag skaffar hund med ambitionen att träna och tävla. Det är till och med därför man skaffar hunden. Så det är inte så här, ja, jag vill ha hund av en massa andra anledningar. Och så kan jag också tänka mig att träna och kanske till och med tävla. Utan väldigt många människor idag skaffar hund med ambitionen. Och, alltså det är därför jag skaffar hunden. Det är inte så här jag gör det som en bonus. Utan hade det inte varit för träna och tävla så hade jag inte ens skaffat hunden. Liksom. Och då får hunden också en väldigt central roll. För det är mycket tid som ska gå åt till träning och tävling och alla moment däremellan som har med detta att göra. Alltså även när hunden inte ens är närvarande så kanske jag handlar prylar som ska ingå i träning och tävling. min krets, min umgängeskrets består av folk som också tränar och tävlar. Mycket av min fritid, jag liksom är funktionär eller volontär även på brukshundsklubben eller i våra rasklubbar, aktivitetsklubbar, vad det nu än är för någonting. Så att det är så mycket som kretsar kring hunden, vare sig hunden är fysiskt närvarande eller inte. Så vårt mentala space ockuperas till så stor del av den här specifika enskilda hunden. Liksom. Så att hunden får en väldigt central roll i den typen av scenario. Och vad det gör är att det väldigt lätt sätter en specifik typ av press på en hund. Alltså om vi tar exemplet med den som hade som mål eller syfte med hunden att tävla och träna. Eller den som kanske inte hade det som grundambition från början men som har fått det med tiden. Där kan pressen bestå av att liksom, jag gör naturligtvis inte detta för att vi ska hamna sist. Och jag vet att jättemånga av er säger att nej, men vi tränar och tävlar bara för att det ska vara kul. Men sen är inte det riktigt vad jag ser alla gånger. Därför att man ser ändå den enorma besvikelsen som uppstår. Eller frustrationen, skammen när man inte liksom tycker att man kan jämföra sig med sina kurskamrater. Eller vad det nu är för någonting. Alla andra som tävlar och tränar och så. Alltså det är så mycket som är liksom inflätat känslomässigt från människans håll. Träna kanske inte lika mycket, men så fort man börjar tävla så är det liksom andra saker som står på spel. Och många människor, jag säger inte alla, men väldigt många människor har svårt att inte bli korrupta i sinnet för att man jagar den här fixen, den här adrenalinkicken man får när man har vunnit eller kommit nära en vinst. Eller man blir så desperat i att ta sig ifrån besvikelsen, den bottenlösa besvikelsen när man tog en förlust liksom. Eller när det går åt fel håll och man vill ta revansch. Alltså det är så många grejer som lätt driver på, som lätt gör en korrupt i sinnet när man börjar tumma på liksom kvalitet i connection eller att man fortsätter vara lyhörd och öppen för vad hunden säger, att du, jag vill inte träna mer nu, eller jag tycker egentligen inte att den här grenen är speciellt kul, eller shit, du blir läskig när du blir på det där sättet, alltså du vet, för att vi förlorar eller för att jag inte gjorde tillräckligt bra ifrån mig, eller vad det nu än är liksom. Så att jag säger inte att alla gör det, men jag tror att fler gör det än vad folk tror att de gör det. Jag tror att väldigt många som sitter där nu och bara, gud vad hemskt, det skulle jag aldrig göra. Många av er gör förmodligen det, utan att ni själva är medvetna om det. För att det är också så här, det är en mindre attraktiv verklighet, en mindre attraktiv sanning som gör att man därför inte vill ta till sig att det är så. Så att folk kan verkligen se mig rakt i ögonen och säga, nej gud, så håller jag inte alls på, och så tar jag upp det för att jag precis har lagt märke till att det är så, alltså, så. Men i alla fall, så att det är lätt att hamna i en situation som hund att man får en orimlig press på sig, och som familjehund eller sällskapshund så kan man lätt få en orimlig press på sig i form av att man nu, utan att man har bett om det, utan att man vill det, utan att man gör sig bra i en sån situation, har kommit att symbolisera ett barn för en annan människa eller en partner. Liksom jag vet, jag kan också tycka att det är jättegulligt när jag ser liksom, en person som är singel kanske. Och så, vare sig det är frivilligt eller inte, så är den här personen singel och så har de en hund. Och så tycker de att det är en rolig grej att klä sig matchande. Så att min hund har på sig liknande kläder som mina kläder och så vidare. Jag stylar mig och jag stylar min hund. Alltså jag kan tycka att det är jättegulligt och fräckt och så här häftigt. För att det är det liksom. Men bakom det finns många gånger en moderlig längtan kanske, eller att hunden blir ett substitut för någonting, eller en hobby som många gånger går så långt att liksom, ja, det är klart, om jag och min hund har matchande outfits så går säkert en hel del av min tid till att leta upp de här matchande kläderna. Eller nu tog jag det som exempel för att jag nyligen snubblade över ett sånt konto på Instagram med en kvinna som gör så. Hon stylar sig själv och sin hund i matchande outfits, och det är jättegulligt, det är inte det. Men, och jag vet inte om det är så alls i deras fall, men det hade inte förvånat mig om den här hunden till exempel också är reaktiv i hundmöten, säger vi. Och att det har mycket att göra med att det finns en press på att hunden då ska gilla de här kläderna, ta på sig dem, posa för de här bilderna. Liksom, nu har jag samlat på mig massa följare som förväntar sig att de här bilderna ska dyka upp regelbundet. Så att även om hunden inte är på humör just nu, så gjort, du får faktiskt kränga på den här tröjan för att jag ska ta den här bilden. Och du får tugga i dig det liksom. Och så börjar jag kompromissa med våran relation. Först kanske bara att jag naggar lite grann i kanten, men eftersom det är så pass lite så händer inte så mycket, så att jag har en tendens att nagga mer och mer och mer tills jag liksom har ätit upp en hel del av hundens värdighet och integritet, och min egen också för den delen. Liksom. Så hunden får en så central roll i mitt liv att den är inte bara en familjemedlem, utan den är också min hobby. Den kanske nu är ett sånt här extremt exempel som det här Instagram-kontot. Den kan också vara en stor del av mitt levebröd. Liksom. För att vi har samlat på oss en massa följare som gillar mitt konto just för att vi har matchande outfits. Och jag har fått en massa sponsordeals på grund av det. Så att liksom, det är mycket som kan komma och spela roll. Och nu var det ett extremt exempel för att ni ska förstå vad jag pratar om här. Men man kan se det även i det lilla. Där folk också så här väldigt fint kan beskriva att det är tack vare min hund som jag lever idag. För hade det inte varit för min hund så jag var så himla deprimerad och hade självmordstankar. Eller det är tack vare min hund som detta och detta har hänt, för utan min hund. Och det kan vara sant och det är jättefint. Men ibland kan det göra att vi liksom hamnar i så stor tacksamhetsskuld att man upplever det, så att man liksom vill återgälda hunden genom att sätta dem i centrum för att vi tror att det är en bra grej. Så för att du hjälpte mig med min depression, för att du såg till så att jag kom ut, för att det är tack vare dig som jag träffade min partner den här gången på den här hundpromenaden, vad det nu än är, så ska jag återgälda dig med att liksom säga färre nej, ge dig det du pekar på. Och rätt som det så har hunden fått en så central roll att det också har omvandlats till en press som i sin tur då omvandlas till en stress. Så att nu ska vi hela vägen tillbaka till det jag nämnde som första punkt från början. För att ni kan tänka er då att om en hund får en väldigt central roll, här kan vi egentligen säga hund slash barn, för jag kan tänka mig att det är rätt likt där faktiskt. Där hunden lägger märke till att om jag är upptagen, om det så är i det lilla eller det stora, alltså allt från att sitta och skriva ett sms som egentligen inte är så viktigt, men ändå jag sitter här och skriver ett sms, till att jag står och lagar mat, till att jag håller på och släpper in gäster, till att jag går runt här och dammsuger, vad det nu än är, så har hunden tack vare den centrala rollen den har fått av mig fått uppfattningen av att allting kretsar kring hunden, för det gör ju det. Så att då kan hunden få för sig att du, de här gästerna som du sitter och fikar med nu och som du sitter och pratar med, jag tycker att du har gjort det lite väl lång stund nu. Alltså det har ändå gått en kvart liksom. Och jag säger inte att det är ordagrant så här hunden tänker, utan jag försöker alltså måla en bild här nu. Så att det blir för hunden som att nej, men alltså hunden kollar på klockan och bara, det har gått en hel kvart sedan jag fick uppmärksamhet sist. Så ser det inte ut, utan det bara är jag och du ensamma. För då får jag uppmärksamhet hela tiden. Så jag gillar inte att det dyker upp en annan person som roffar åt sig av det som givet är mitt alltid annars. Alltså bara mitt. Och nu ska jag behöva dela med mig här. Nej, det gillar jag inte. Eller så kan det vara så att det är inte så att vi nödvändigtvis sitter fast i höften. Jag och min hund till vardags. Så att min hund klänger inte på mig, eller jag och min hund klänger inte på varandra, men så fort jag har sällskap och pratar med dem eller ägnar mig åt dem, då är min hund plötsligt väldigt angelägen om att få min uppmärksamhet. För att då har hunden lite inställningen att jag kanske inte egentligen vill ha din uppmärksamhet, men då ska ingen annan ha den heller. Så att ska inte jag ha den, nej, men då får inte du ha den heller, menar de till gästen då, så ska de så. Så att när många människor beskriver sin hund som väldigt tillgiven för mig, så brukar jag gräva vidare i det, för att jag vill konstatera att det verkligen är så, därför att det finns en risk att det istället är så att din hund är inte så himla tillgiven som du tror, utan din hund har en tendens att söka upp dig i tillfällen där du är upptagen med annat. Så vad budskapet från hunden är inte åh vad jag vill ha käll för att jag vill mysa med dig för du är världens bästa och jag är världens mest tillgivna hund, utan vad budskapet är men hallå, vad gör du nu? Delar du ut det som är mitt? För den här uppmärksamheten du så himla frikostigt håller på att strössla med till gäster och telefoner och tv-apparater och allt vad det är för någonting, den är ju min. Och jag har inte sagt till dig att du får strössla med den. Så att din uppmärksamhet är inte längre din att fördela, utan hunden har ju ett anspråk på den för att du har gett bort den till din hund så tydligt och så ofta och så konsekvent liksom. Så att nu anser inte hunden att du får lov att fördela den som du vill längre. Och då ser den till att avbryta dina aktiviteter med annat / andra. Och då får hunden ju ett väldigt självberättigat beteende. Alltså då blir ju hunden väldigt arrogant ändå. Den för sig livet på ett sätt som att liksom det räcker. Alltså oavsett vad du sysslar med så kan hunden bara valsa fram och tycka att du ska lägga ner det omedelbart och börja bry dig om hunden. Och ofta så är det nog så att du väldigt snällt gör det också. Så det är en nackdel med att bara ha en hund, att det är väldigt lätt blir på det sättet. Och connectat med det då, när vi kommer till nästa punkt, är att hunden väldigt lätt blir manipulativ. Och det ska sägas att hundar som sort egentligen, i och med att de är opportunister precis som vi människor, de tar alltså tillfällen i akt när de presenterar sig för att sko sig själva. Så det är lätt, alltså det går hand i hand med att man lätt kan bli manipulativ, för att man ser alltså till att pussla ihop scenarion så att de gagnar en. Jag var lite inne på det i förra veckans poddavsnitt när jag pratade om hundar som kan spela rädda eller ynkliga eller skygga för att få uppmärksamhet. Det är ett manipulativt beteende, och det är precis såna här grejer som jag ser hända väldigt ofta med ensamhundar, just för att de har sin människa så hårt lindad runt lillfingret. Så vet de om att spelar jag helt plötsligt rädd eller lite dålig eller oj, jag är faktiskt halt, trots att det är liksom så här, men vad fan, du trampas snett en gång, det är inte så att jag såg ju det leka alldeles nyss, men nu när du ser att jag tittar på det, nej, men då ska man gå här helt halt och lytt. Ja, men liksom, folk underskattar hundars sociala intelligens på det sättet, så att man kan inte föreställa sig sina vildaste fantasier. Att de kan vara så här beräknande. Men jo, hörru du, det kan de. Det är de. Så att de sysslar ofta med en hel del manipulativa beteenden. Som alla egentligen har samma agenda. Och det är att få åt sig av din uppmärksamhet, din tid, den fysiska närheten till dig och andra typer av resurser. Liksom. Många hundar till exempel. Det är ett vanligt scenario som folk beskriver för mig så här. Det kommer fram helt enkelt att de bor i hus och de har inhägnat tomt och att de släpper ut sin hund titt som tätt. Och att hunden går och ställer sig liksom vid verandadörren och bara skäller eller står och stirrar eller börjar gny eller vad hunden nu får för sig att göra där. Och att människan då får för sig att, nej men gud, behöver du kissa igen? Ja, men självklart tänker inte jag hindra dig från att kissa igen. Jag menar, är man kissnödig så är man kissnödig. Och så släpper de ut hunden och så sätter hunden detta i system. Och så lär de sig att manipulera sin människa genom att låtsas som att de är kissnödiga. De verkar liksom väldigt angelägna om att gå ut, så att människan drar ingen annan slutsats än att, men herregud, ja men då är du väl kissnödig. Jag tyckte jag släppte ut alldeles nyss, men ja, då var det väl lax igen helt enkelt. Och så är det så här, det är ingen som är kissnödig. Herregud, din hund är ju van vid att hålla sig en hel natt. Säkerligen 8 timmar liksom. Så att det är klart att din hund inte behöver gå ut 45 gånger per dag. Eller liksom, utan den ser helt enkelt till så att du måste avbryta dig själv i läsningen. Eller tv-tittandet eller telefonpratandet eller vad det nu är. Och släppa ut hunden igen så att hunden ser bara till så att det handlar om hunden tillräckligt ofta för att den ska få behålla sin centrala roll. Och det som är intressant med hundar då, för man kan tycka så här, men vad fan, om de blir så himla stressade och pressade och allt vad det är av den här centrala då, det, rollen och den nu är så himla dålig, hur kommer det sig att hunden jagar efter den då, eller ser till att skaffa sig den, eller anstränger sig så pass för att behålla den? Jo, men det är ju för att hundar lever i nuet, så att de är inte världsbäst på framtidstänk alltid. Så att de bryr sig mest om vad som gagnar dem här och nu. Sen vad det kommer kosta dem i långa loppet, det är de inte lika inne på helt enkelt. För det kan de inte vara inne på samma sätt som människor. Så att de inser inte i stunden vad detta kommer att kosta dem i längden. Utan vad de tänker i stunden är att fantastiskt, man får gå ut igen. Jag får alltså komma ut, springa ett varv igen, passa på och pinka när jag ändå är ute såklart. Vilket i sin tur bekräftar människans uppfattning om att ah, det ser du, hon behövde kissa. Nej, hon passar på för att du ändå släppte ut henne. Men i alla fall, jag ser till så att det handlar om mig. För att det är klart att just nu är det kul att det handlar om mig. Just nu är det kul att få iaktta min verklighet och se att shit, alltså jag är verkligen toppdog här. Ingenting händer om inte jag har godkänt det, eller liksom jag kan avbryta vem jag vill när jag vill, för att så mäktig är jag. Alltså det ger dem en boost, en självförtroende boost, om en ihålig som de går igång på. Också någonting jag pratade om i förra veckans avsnitt, om jag inte minns fel. Så vi har självberättigat beteende, vi har manipulativt beteende, och det går då hand i hand med att de också har en tendens att bli diviga. Alltså, det här är verkligen inte reserverat bara för tikar, även om tikar har en tendens att visa det på ett övertydligt sätt. De blir fisförnäma, det är liksom nosen i vädret, det, du tror väl inte att jag går i den där vattenpölen, alltså ja, men väldigt så aristokratiskt nästan. Men det är inte bara reserverat för tikar, utan både hanar kan, alltså även hanar kan bli väldigt diviga. Väldigt så här, du tror väl inte att jag sätter mig och gör ifrån mig om inte solen landar på min vänstra ansiktshalva medan det kommer en light breeze ifrån sydvästra hörnet av liksom. Och tänk nu på att jag kan inte komma till ro när jag ska göra ifrån mig om inte jag får liksom luta 43 grader mot nordöst här. Alltså, ni fattar. De blir väldigt så diviga, väldigt specifika. Jag läste någon gång för länge sedan att Madonna, tror jag det var, hade bett om så här 400 bananer i sin loge liksom, inför något uppträdande någonstans. Och det är så tydligt att hon behöver inte 400 bananer. Hon kommer förmodligen inte ens äta två av dem. Liksom. Men det är ett statement man gör när man dyker upp någonstans och begär 400 bananer. Så är det ett statement om att jag är en person som har made it. Liksom. Alltså fatta vem jag är. Om jag kan dyka upp och göra en så löjeväckande begäran och få den. Ingen kommer ifrågasätta mina 400 bananer. Utan när jag dyker upp där så kommer det ligga 400 bananer på ett långt, långt bord. Liksom. Och ingen kommer säga någonting om det, för att jag är Madonna. Och jag har den statusen jag har. Så att kom inte här och snacka liksom. Så det är ett statement, och det är lite samma sak för hunden också, att många saker som de gör är ett statement som markerar vilken status de har lyckats anförskaffa sig, inte bara med din hjälp utan förmodligen helt tack vare dig. Så det är värt att ha i åtanke, och när man då går in och avbryter en sån löjeväckande begäran så markerar man å sin sida att, fast vet du vad? Nej, det är ungefär som att om Madonna begär sina 400 bananer så säger de, men snälla, de kommer ju du aldrig äta. Så att nej, du får inga 400 bananer. Det vore ett fruktansvärt slöseri. Du får 3 liksom. Och då har du förmodligen så det räcker att bli över redan där. Alltså att någon sätter ner foten och säger, du, det här är faktiskt löjligt. Status i all ära, men det där är ju så överdrivet. Så att nej, så att man håller någon mer jordad helt enkelt. Vad jag också ser som nästa punkt här, som jag ser väldigt tydligt i de 2 hundarna jag haft fram till idag, är att de ensamhundar blir lätt territoriella och anspråksfulla. För att de har sin människa så hårt lindad. Så att människan blir också deras lakej, deras bodyguard, deras betjänt, deras kuddfluffare, alltså deras manager, deras assistent, alltihopa är allt i ett liksom. Så det blir ju en enorm resurs. Alltså tänk er att ha en sån liksom 24-7, 365, on call, betjänt, whatever. Alltså till liksom minsta grej du behöver, du ringer lite i den där klockan och så kommer de springande, vilken grej liksom. Så att det blir en sån enorm resurs för dem, så att den vill de definitivt inte dela med sig av, och de är beredda att försvara den här resursen. Och de blir dessutom mer boostade nära sin människa, så att en del av det kan handla om att kom fan inte nära min resurs, för den tänker jag absolut inte bli av med, du fattar inte hur lyxigt det är att ha den här betjänten 24-7. Men en annan del av det är också att jag blir så här skarp i sällskap av min assistent. För att jag har en assistent. Alltså, du har ingen assistent, men jag har en. Så att jag blir liksom vrång och snäv och skarp och tråkig. För att jag kan, helt enkelt. Också en sån grej man kan... Nu tar jag det exemplet igen. Om man tittar på kända människor, så är de ofta liksom diviga, arroganta. De har en attityd. För att de har en massa ja-sägare runt omkring sig, så liksom för de sig i livet som att de vore någonting alldeles extra. Någonting, definitivt någonting mer än oss andra dödliga. För titta på alla mina resurser. Liksom, kolla vad jag har. Det är lätt att vara kaxig när man har två enorma bodyguards bredvid sig till exempel. Så att samma syndrom ser jag i hundarna. De har också många gånger svårt för andra hundar, åtminstone med sin människa slash assistent i släptåg. Bara om jag tar de här två hundarna som jag har haft hos mig nu, var den ena fortfarande kvar. Alltså, i sällskap av deras människor så har de varit jättetråkiga mot andra hundar. Skarpa, alltså prata inte ens om att någon av mina hundar skulle gå nära deras människor. Det blir jävla liv alltså. Och det kan vara allt från morgningar, blotta tänder till att faktiskt bita liksom. Vilket inte alls upprätthålls nu när de hundarna är hos mig. Utan vad jag, så fort man avlägsnade deras människas lärsassistent, så blev de, vad jag pratade om i förra avsnittet, liksom osäkra, värsta identitetskrisen. För att det är klart, de dyker upp hemma hos mig i min flock. Det är typ som att Madonna åker till någon by någonstans som aldrig har hört talas om henne. Så att hon behandlas som alla andra. Och hon får värsta identitetskrisen för att hon försöker bara skrika till alla i den här byn att hallå, jag är Madonna, jag ska ha specialbehandling här. Och ingen annan köper det, från bara vi vet inte vem Madonna är. Så att nej, gå och ställ dig i kön liksom. Lite den, det är exakt samma vibe som jag får av hundarna här hos mig. Att de kommer hit och liksom i desperation försöker hävda den de är i sitt hushåll. Och min flock köper inte det, för att de bara, vad menar du? Du är väl en hund som alla andra, eller jag förstår inte vad du försöker säga. Liksom. Så att de blir behandlade som alla andra, och när de blir det och inte får den responsen de var ute efter, så blir de liksom först slokna, tillbakadragna, osäkra, ynkliga. Liksom. Får ett asocialt beteende helt enkelt. På en nivå som helt enkelt inte är normal. Alltså om man skulle ta en av mina hundar som lever i flock och inte har en central roll och inte är ensamhundar, och placera dem hemma hos någon av er, så kanske ni skulle i början se att, nu generaliserar jag för att det kommer variera vilken individ vi pratar om, men generellt sett så kanske man skulle se att hunden hade varit lite tillbakadragen först, för att det är så här, jag vill försöka bara visa att jag är respektfull, här kommer jag in i ditt hushåll, i din flock. Och jag vet hur de reglerna går till, så jag vill inte ta för mig om jag inte får. Liksom. Så jag håller mig lite i bakgrunden tills någon ger mig grönt ljus. Men får de grönt ljus så kommer de liksom, ah, men gött, och så tar de den plats. För att de är vana vid att leva i flock och de är vana vid att ha med många andra att göra och så vidare. Och inte ha en central roll framför allt. Men det är inte det beteendet jag ser i hundar som kommer till mig som är ensamhundar, utan som sagt, de får en identitets... kris och får ett asocialt beteende från början. Liksom, och har svårt för de andra hundarna. Och om det är någon som ser igenom deras spel så är det ju andra hundar. Liksom. De är inte lika lätt manipulerade som vi människor är. Jag kan också se ett modifierat beteende gentemot människor. Så att jag får ofta höra om ensamhundar att hon älskar folk, han är så glad i människor. Och så tittar jag på hunden och bara, alltså det är inte alls den uppfattningen jag har av din hund, att den skulle vara någon slags extrovert social stjärna här. Och så gräver vi vidare och så undersöker vi saker närmare och så visar det sig att nej, din hund är inte alls speciellt extrovert och översocial som du har trott, utan den har bara lärt sig att andra, om jag tar ett konkret exempel, hunden som åkte hem idag, var det så här att där lät det som att hon är så social, men jag behandlade henne precis som mina hundar sen behandlade henne, och det var som vilken hund som helst. När jag tittade på henne så förvrängdes inte mitt ansikte till ett uttryck som skulle säga att hon var det vackraste jag sett i hela mitt liv, utan jag såg neutral ut och bara, där står en hund, kul för dig liksom. Så att hon fick inte det bemötandet av mig som hon är van vid att få av omgivningen liksom, allt från personer hon känner till personer på gatan som liksom, gud vilken fin hund, hon är så speciell hit och dit. Och för att hon inte är van vid att få det bemötandet som hon fick av mig, så behövde ju inte hon mig till någonting. Alltså skulle jag inte fjäska för henne och boosta henne och lyfta upp henne och assistera henne och allt vad det är, ja, vad skulle hon då med mig till? Då kunde inte jag serva henne som en resurs. Och då kunde hon visa sina rätta färger, och det var, nej men jag är inte speciellt intresserad av folk. Däremot om du är beredd att jobba för mig och vara min betjänt, ja, men då är jag beredd att fjäska in mig hos dig för att du ska fjäska in dig hos mig, och sen kan jag använda dig som min resurs. Och folk som sagt återigen underskattar lätt hur socialt skickliga de här hundarna är och hur beräknande de kan vara och hur liksom socialt intelligenta de är. Men gör de sysslar med det här, den här typen av beteende. Jag vet att väldigt många av er sitter där nu med värsta aha-upplevelserna och bara, åh herregud, är det det han sysslar med? Gud, det ser jag ju nu framför mig när du beskriver det så här och så vidare. De är naturligtvis då också ovana vid att vänta, för att det finns ju ingen att vänta på. Visst, det är det jag menar förut när jag sa i början att det går att modifiera. Så har du en hund men tänker på de här grejerna, så kan du modifiera det så att du kan liksom komma runt att du får världens mest självberättigade, manipulativa, diviga, arroganta, territoriella, anspråksfulla, identitetskrisande, osäkra hund med asocialt beteende. Du kan undkomma det förstås, det vet vi, för att vi vet många människor som har en hund som är balanserade och fantastisk. Eller, nu kanske jag överdrev när jag sa många, för så många tror jag inte vi känner till, men vi känner till dem i alla fall, vi vet att de existerar. Så att det går när man har det här i åtanke, eller om man råkar ha så pass tur att man klaffar så bra med sin hund att saker löser sig av sig självt och man har en sund grundfilosofi utan att veta om det liksom. Men man, om man inte tänker på det, så är det lätt att falla i den fällan, så att man begär inte att hunden ska vänta. Även om det inte finns någon annan att vänta på, så har man ingen kravställning som handlar om att hunden ska vänta. Vi trösklar och så vidare. Liksom. Många människor på sin höjd låter hunden vänta några sekunder på sin mat. Och då är det egentligen inte så att man begär att hunden väntar, utan man begär att hunden utför ett visst kommando, typ sitt. Eller typ kolla med ögonen och sen så får hunden mat trots att den inte har varit i vänt-mode rent mentalt. Så de är helt enkelt ovana vid att vänta, och då också dåliga på det många gånger. De är uttråkade på ett annat sätt också, för att de får ju inte samma sociala stimulans när de inte har sällskap av en annan hund. Och då får de finna den stimulansen någon annanstans. Och det kan bli att de inbillar sig, liksom så här, när folk säger, ja men han går och hämtar leksaken i tid och otid, och så kommer han och lägger den i mitt knä eller smäller till mig med den eller vad det nu än är. Men det är hela tiden, det är liksom inte bara så här, okej, min hund vill leka någon gång, utan det är ett ständigt pockande på min uppmärksamhet. Och då kan det också vara att hunden är uttråkad, inte nödvändigtvis för att du gör för lite med hunden, för att jag vet folk som upplever det här trots att de tränar eller till och med tävlar en hel del. Men hunden har inte den sociala stimulansen som den får i ett sällskap, och då kan den bli uttråkad av det. Så att det är en ganska gedigen lista med nackdelar, hör jag ju, med att ha en hund. Men det finns fördelar också. Den listan är dock inte lika lång. Men man kan inte alltid jämföra antalet punkter, för att de kan ha olika stort värde varje punkt också. Till att börja med så är det väl billigare med en hund än med fler. Det säger väl sig självt. På ett sätt kan det också vara säkrare. För att när du har fler hundar så ska man ha i åtanke att det kan uppstå konflikt. Det är en dynamik som ska underhållas och så vidare. Vi kommer med till det alldeles strax. Men så att det kan helt enkelt vara säkrare. Enklare att hitta passning till bara en hund än fler hundar. Och det är lättare att leva ett materiellt lyxigare liv. Det ska sägas att hundar inte bryr sig om det här överhuvudtaget egentligen. Men alltså visst, vi vet väl alla de här prinsessan på ärten, hundarna, vanligt bland ridgeback, vinthundar. Men även andra typer av hundar, det är så här, du tror väl inte att jag lägger mig på det där äckliga golvet. Jag ska ha en hästensäng eller en, vad heter de här, memory foam-madrasserna. Alltså, så att visst, man kanske kan lyxa till lite extra materiellt för att det är som sagt billigare att ha en hund. Men det var den lilla listan jag hade. Det finns säkerligen fler fördelar. Men min tanke egentligen är inte att egentligen ta upp varenda aspekt. Utan det är att belysa temat bara. Sen kan man väl rulla vidare på detta hur långt man vill. Men vi går vidare till nästa lista. Och det är fördelarna med en till hund. Men det här är också, jag kan verkligen inte understryka det här nog. Det är förutsatt att det är rätt partner, alltså rätt typ av hund. Du kan stryka förmodligen hela den här listan om det är så att du föreställer dig att det är så här, de här fördelarna är jag garanterad bara jag skaffar en till hund. Alltså oavsett vem den hunden är. Utan det här är förutsatt att du matchar rätt. Och det är inte en liten bara grej, om vi säger så. Men ändå, fördelar med en till hund är sällskap och vänskap. Den där sociala stimulansen att ha någon, att skapa en dynamik och underhålla den dynamiken. Och dynamik är någonting väldigt flexibelt som förändras med tiden, med åldern, när man flyttar, när fler tillkommer i hushållet, när någon trillar bort i hushållet. Alltså, så dynamik är någonting väldigt flytande, så att det är en stimulans att skapa och underhålla den. Sen får hunden en social utbildning också. Man får lära sig om gränser, man får lära sig om att vänta, man får lära sig om respekt och hänsyn, man får lära sig om rang, man får lära sig om konflikthantering, kommunikation, avläsa kroppsspråk och energi. Det är så himla mycket man får lära sig i det som inte går att få med människor, om man säger så. Det är en trygghet också att ha sällskap av en artfrände. Återigen med förutsättning att det är en bra matchning. Men det är en trygghet att ha någon där. Det är lättare för hunden att bli mer jordad eftersom de inte får en central roll på samma sätt. Det ska dock sägas att visst, två hundar är dubbelt så mycket som en. Men två hundar är inte nödvändigtvis tillräckligt många hundar för en person att inte kunna ge båda hundarna en central roll fortfarande. Det ska sägas, men det går inte att komma ifrån att har du två hundar och allting existerar i 100%, så även din tid och uppmärksamhet, ja, då måste du fördela den mellan två om du inte verkligen har tänkt att åsidosätta en av dem. Så att de får ju ändå dela med sig hur man än gör, om man säger så. Och ja, folk favoriserar, det gör de, men det är fortfarande två hundar som ska kopplas, det är fortfarande två hundar som ska matas och så vidare. Så det är lättare för hundarna att bli jordade helt enkelt. Det är intressant också för dem att ha varandra, och det är intressant för oss människor med två hundar att iaktta, det vet alla vi som har fler än en hund, att iaktta deras samspel, deras liksom kommunikation, deras interaktioner, även när det inte, många hundar trivs verkligen med sällskapet av en annan hund, men du ser dem inte interagera speciellt mycket. De sover i varsin bädd, de leker inte speciellt mycket, de är inte speciellt liksom kärvänliga med varandra så. Men man kan verkligen märka vilken effekt de ändå har haft på varandra när en av dem går bort till exempel. Många av mina kunder beskriver som att jag trodde verkligen inte att de var så tajta som det visade sig att de har varit. För att jag märker på hunden som blev kvar när den andra dog att den andra hunden verkligen har inneburit en trygghet och så vidare. Men det är väldigt intressant och det är en utbildning även för en själv att ha mer än en hund. Jag kan också se att de har lättare för att öka sitt självförtroende eller ha ett stabilt självförtroende med en annan hund. För det är klart att ska du konflikthantera, ska du lära dig att kommunicera det ena med det andra, du lär dig saker, du får en känsla av att du kan saker och det bidrar till ditt självförtroende. Och sista faktorn på min lista här är att det blir mindre kläng på människan, åtminstone om människan är duktig på att dra gränser. Det är många grejer vi kan stryka här om människan ska vara en passiv figur som inte lägger sig i överhuvudtaget. Men har de varandra så är de inte lika beroende av människan. De får inte lika lätt känslan av att de är beroende av människan. Vilket också bidrar till deras självförtroende, vilket är en sund och hälsosam grej. Så det är starka, starka fördelar. Och jag vill ändå då säga att om, på tal om att det liksom har att göra med rätt matchning och så vidare. Nackdelar då, eller vad som potentiella nackdelar, är till exempel att hund 1 skulle kunna få en identitetskris när hund 2 går bort. Därför att som sagt dynamiken de emellan är så betydelsefull och fyller ju hela deras liv. Den liksom flyter ut i allt hunden är och gör. Så att har man 2 hundar, och det här sker framför allt mellan hundar som funkar väldigt bra ihop, vare sig de interagerar mycket eller inte. För att hundarna funkar så bra ihop så vi uppfattar det då som människor som att vi behöver inte lägga oss i så mycket då. Alltså om jag har 2 hundar som älskar varandra eller åtminstone liksom uppskattar varandra väldigt mycket och bara funkar bra och är liksom, allting bara flyter på, så är det lättare för mig att inbilla mig att jag har råd att vara en passiv figur för att hundarna, ja alltså den ena följer den andra, så varför ska jag lägga mig i ungefär? Och så dör den ena hunden och då får den andra en identitetskris, för du var egentligen aldrig speciellt relevant. Det var ju den andra hunden som var mest relevant. Så att den försvinner och du finns kvar hjälper liksom inte, för att den andra hunden betyder mer än vad du gör. Det kan skapa problem då. Som visserligen går att lösa, men ändå det kan skapa problem. Så att det är värt att bara poängtera att även om du har hundar som fungerar väldigt bra ihop sinsemellan och så vidare, tappa inte din egen relevans. Se till att vara betydelsefull för båda hundarna. Den mest betydelsefulla till och med. Ändå, helt enkelt. Och sen har vi någonting som man kallar för syskonsyndromet. Och det är att en blir överbeskyddande. Och då har lätt att bli seriös och allvarsam. För att den måste ha nära till skydd hela tiden. Och den andra har lätt att bli antingen asocial eller översocial, beroende på hur mycket den litar på sitt skydd. Att antingen kan den andra hunden få uppfattningen om att om du går runt och skyddar mig hela tiden, så antar jag att det där med kontakter, sociala kontakter, inte är något bra. Så att då blir jag asocial. Men det kan också bli att eftersom jag har en bodyguard 24/7 så kan jag dyka in i alla sociala sammanhang. För skiter i sig så ropar jag på min bodyguard bara. Så det kan bli antingen eller, men kontentan är att det blir ett extremläge i båda fallen. Så att det är vad vi kallar för syskonsyndrom, att en blir underutvecklad socialt, eller båda egentligen blir det fast på olika sätt, för att en blir överbeskyddande och en hamnar i skymundan eller blir översocial och arrogant och tror att den är odödlig tack vare det skyddet. Och sen har vi också alfaparsyndromet, som jag kallar det, där hundarna klickar soppas att du blir oväsentlig för att de har allt vad de behöver inom sin duodynamik. Detta sker oftare mellan hanetik. Det har jag en hel del kunder som kämpar med as we speak. Därför att deras hundar kommer så bra överens helt enkelt. Så de hundarna har hamnat i ett läge där de är så här, vänta lite, vad ska jag göra med människan till nu igen? Och så blir det lätt att de rymmer till exempel. De skiter i att komma på inkallning, för vad ska de med dig till? De har ju varandra, så att de dyker upp när de känner för att dyka upp. De lyssnar dåligt på dig. Om det är hane och tik, för det måste det inte vara, men det är oftare så. Så kan de liksom, man kan jämföra det med syskondynamiken, att hanen lätt blir beskyddande över tiken. Tiken drar igång en massa bullshit för hon känner sig boostad av varje gång hennes bodyguard går igång. Hon förkänner sig lite häftig, så hon liksom ser till så att hunden reagerar på andra hundar. Alltså att hanen reagerar på andra hundar så att hon kan känna sig lite häftig att hon drog igång hela den cirkusen. Och hon kan skicka ett statement till den andra hunden att titta här vad jag har liksom. Och kontentan för både syskonsyndromet och alfaparsyndromet är att du tappar din relevans. Och det ger följdproblem helt enkelt. Alla de här grejerna kan man förekomma eller göra någonting åt, fixa till helt enkelt, genom att skapa sin relevans. Och det behöver inte ens vara speciellt svårt. Jag kan göra ett avsnitt om det, om det är intressant för er. Men det kanske jag till och med har gjort redan, slår det mig. Men i alla fall. Och sen så har vi att hundar antingen imiterar eller backar upp resten av flocken. Det gör de med dig också för den delen. Men då kan de göra det med varandra. Så att har du två hundar och den ena är väldigt osäker, så kan det trigga den andra att backa upp den hunden och då bli territoriell och beskyddande. De kan imitera varandra, så har du en osäker hund så kan du få en till osäker hund. Många skaffar till exempel hund nummer två för att de har en hund med separationsångest, och så tänker de att sällskapet i sig ska göra att de, att du har väl inte separationsångest längre nu när du har sällskap. Och så slutar det med att man har två hundar med separationsångest till exempel, för att de imiterar varandra. Så att det är också en risk. Det är lättare att de blir skarpa. Ett sånt exempel, och det är också så här, det spelar ingen roll om det är två av samma kön eller en av varje, men jag ser det betydligt oftare när det är en av varje. Och det är till exempel att tar du var hund för sig, så är de inte speciellt skarpa. Så att hanen med andra hundar, inte speciellt skarp. Tiken med andra hundar, inte speciellt skarp. Hanen och tiken tillsammans med andra hundar, och herrejävlar vad skarpt det blev. Så. Jag har ett exempel på en kund som släppte in en okänd hund i rastgården där hon hade släppt sin hane och tik. Och det slutade inte bra mellan hanen och den andra hunden som också var en hane. De började slåss allvarligt. Och den här hanhunden, hennes hanhund, är egentligen bra med andra hundar och van med andra hundar. Jättefin och duktig med andra hundar. Men för att de var två så blev det skarpt läge. Jag fick en av mina hundar på grund av det här. Och då var det samma kön, det var två bröder då faktiskt. Där de var och en för sig, supertrevliga, båda ihop, jätteskarpa, ingen kul grej alls. Så det är någonting att ha i åtanke. Och naturligtvis, man får mer att styra upp, man ska behålla sin relevans, man behöver vara noggrannare med gränser. Ju fler hundar man har, desto tydligare blir det varför allt jag pratar om är så viktigt. Har man bara en hund så kan man få känna sviten av det ändå, men jag kan säga att ju fler man har, desto mer relevant blir det jag säger. I'm just saying, liksom. If you know, you know. Men också sist på listan här är att man kan behöva vara flexibel, för att de två hundarna man har, eller flera om det är så, är olika. Så att du kanske har en hund som är ganska skygg och reserverad, och så har du en hund som är jättesjälvsäker och extrovert. Då ska du kunna vara flexibel för att tillgodose deras olika behov, inte minst i din ledarstil liksom. För mig är det personligen är det ingen nackdel. Det innebär ju att jag får lära mig mer, bli duktig på mer. Jag blir mer stimulerad av att lära mig detta och att applicera detta. Så för mig är inte det en nackdel. Men om jag ska utgå från gemene man, ju mer folk behöver göra, lära sig, jobba för etc., desto mer anti blir de. Alltså, folk vill ha det enkelt idag. Folk vill inte behöva jobba sig, och man vill ändå ha en massa fantastiska resultat. Och då kan det vara en nackdel. Så att om du frågar mig vilket är bäst att ha, en eller fler hundar. Ja, jag har ju en stor flock, så obviously är mitt svar fler. Och jag tycker att mina hundar visar mig dagligen att de håller med om det. Men det är inte bara liksom the more the merrier, punkt slut. Utan du ska kunna tillgodose, du ska kunna styra upp, du ska kunna behålla din relevans och så vidare. Så länge du är intresserad av det, så länge du är beredd att axla den rollen och ta reda på vad du behöver för att lyckas med det, go for it. Du och din hund lär tjäna på det. Okej, allesammans, det var allt jag hade för idag. Jag har bara 10 sekunder kvar, så jag önskar er en fantastisk morgon, middag, kväll, natt när ni nu än lyssnar på det här. Toodiloo och mot balans.